Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking.
Torsdag 3 maj, tung amerikansk makrovecka där Federal Reserve som väntat lämnar räntan oförändrad i brist på framsteg på vägen mot 2%-målet. En räntehöjning bedöms som osannolik, samtidigt kommer signaler om att en räntesänkning kommer senare än förväntat. Här blickar vi mot Magnificent Seven, de amerikanska teknikbolagen som nyss lämnat rapporter. Vad lär sig investerare av techjättarnas besked? Med oss är Johan Grip, förvaltare Carnegie Global Stock Picking, med exponering mot just globala tekniktrender. Jag heter Henrik von Sydow. Välkommen till podcasten Investera och agera. Välkommen Johan.
Tack så mycket.
Du, just då för att få en bra bild av vad som händer både global och kanske framförallt amerikansk ekonomi, är det ju allt mer relevant att ta tempen på de stora amerikanska teknikbolagen. Du har tidigare sagt att tech är nya verkstad, tech är ny basindustri. Vad avser du med det?
Ja, det kanske speglar lite grann av min bakgrund också. Jag har ju varit i branschen sedan 96 och de första 20 åren ungefär så var det mycket industri och verkstad som jag fokuserade på. Men det kanske också speglar att i Sverige så är det ju det som dominerar börsen. Det är fortfarande ungefär 40% av svenska börsen som är verkstad eller industrifokuserad. Men i världen är det snarare 40% som är teknologidriven eller teknologiintensiv då. Men anledningen är att, tycker jag, att det är bra att följa det liksom för att förstå vad som händer i alla andra delar av ekonomin, är ju att de säljer till alla andra industrier, så det ger en väldigt bra bild av aktivitetsnivån i många olika delar av ekonomin. Tech är kanske ännu mer konsumentdrivet och konsumtionsdrivet, så det är lite snabbare, medan verkstad är lite mer investeringsdrivet i delar i alla fall, så det är lite långsammare och lite trögare, men den breda exponeringen är gemensam där. Mm. Så ett bra exempel på det här är ju när jag började med det här, då var ju General Electric världens största bolag, och det var det ju ungefär nästan varje år i 10 års tid då, fram till 2005, och General Electric, det var ju allt som hade med el att göra liksom. Och alla analytiker som följde det där, de följde liksom allt möjligt då, från glödlampor till sjukvårdsutrustning till kraftverk, så det var ju otroligt brett, och nu är det techbolagen som är ungefär lika breda.
Just det, och dessutom uppenbart stora index, vilket blir ju ett stora för sentimentet, sätter börshumöret rätt tydligt då i detta.
Ja, verkligen.
Du, om vi ska titta på det som kallas för Big Tech eller Magnificent Seven, det är ju Apple, Amazon, Alphabet, Tesla, Microsoft, Meta och Nvidia. Det där, de bolagen har ju blivit, vilket du är inne på, de har ju blivit så stora att det ställer nya frågor för analytiker som följer dem. Bolagens marknadsvärde är ibland större än de flesta stora ekonomierna, större än BNP.
Mm.
Du, vilka blir utmaningarna att bevaka bolagen när de blir så gigantiska?
Ja, kanske inte så stora som man skulle kunna tro, för det är ju börsvärdena som är så här stora. Det är ju, om man jämför som jag gjorde då med General Electric, så hade ju de allt från då glödlamporna till liksom röntgenutrustningen och allt däremellan, och tågen och kraftverken och så vidare. Här är det ändå lite mer liksom sammanhållna verksamheter, så de är inte alls lika spretiga, inte lika mycket konglomerat som det var i de största bolagen förr i tiden då. Sen har de ju blivit väldigt stora börsvärdesmässigt då, för de säljer och adresserar väldigt stora marknader med väldigt bra lönsamhet och väldigt bra tillväxtpotential då. Så de har väldigt bra vinster och ganska höga värderingar ovanpå det då. Så det gör ju att de blir väldigt stora. Men en utmaning är väl kanske att de lockar till sig otroligt mycket fokus. Jag tittade snabbt bara nu i Bloomberg innan jag gick hit, och det är ungefär 80 banker eller 80 analytiker då som följer de här allra största bolagen, vart och ett av dem liksom. Mm. Så det finns ju jättemånga åsikter, även om de flesta då som vanligt tycker att man ska köpa allihop. Så är det ju ändå, det finns väldigt många som ägnar sig åt att följa de här och ägnar väldigt mycket tid åt det.
Och på det temat,
sista jag bara tänkte nämna är väl det här med konkurrensmyndigheterna. Det skulle kunna vara ett problem om bolagen blir för stora och om bolagen försöker ägna sig åt för många angränsande verksamheter. Mm. Så det har ju några haft lite problem med, och historiskt har det ju faktiskt hänt att bolag har fått dela upp sig för att hantera det problemet.
Just det, det kan vi höra mer av möjligen under ett år med också amerikansk presidentval. Du, på temat analysen av bolagen då, nu har ju 5 av de 7 stora bolagen rapporterat, amerikanska teknikbolagen. Vad har vi lärt oss? Vad är den stora bilden? Vilka besked tar du fasta på?
Ja, om vi bara tar det lite snabbt bolag för bolag så har vi Microsoft och Google eller Alphabet och haft visat väldigt bra utveckling i alla områden egentligen. Och Google kom också med den första utdelningen någonsin då, vilket togs emot positivt också. Amazon visade stark utveckling för framförallt för datacenterdelen då, det som kallas för AWS, och bra lönsamhet eller marginal för helheten också. Men en liten inbromsning i retail-delen då. Meta som egentligen har bäst tillväxt, de flaggade då för att det blir lite sämre tillväxt nästa kvartal då. Så där, den var ju den aktie som klarade sämst där under perioden, samtidigt som de också investerar mer. Så det är lite större spridning kanske, och Tesla var ju kanske en svag rapport, aktien gick upp ändå, men det var ändå en klar inbromsning där. Men genomsnittstillväxten, om man tar bort Tesla, så är den väldigt stark. Den var 18% i det här kvartalet då, och den var ju faktiskt nere på noll här i slutet av 2022, så sen har det förbättrats varje kvartal då. Nu kommer ju Apple ikväll då, och där förväntar man sig negativ tillväxt i första kvartalet, så då kommer det där snittet komma ner lite grann. Mm. Och det som växer allra bäst är de här datacenterverksamheterna då, som vi gillar i den här fonden som jag förvaltar. Det är ju väldigt stora verksamheter, både Amazon och Microsoft, deras verksamheter inom datacenter är nu har en försäljning som har en årstakt på ungefär 100 miljarder dollar, så det är ungefär 2 gånger så stort som det största svenska bolaget, alltså AB Volvo, har i försäljning. Och att de också investerar mer, det var ett besked som kom från alla 4 stora bolagen egentligen, att investeringarna är nu uppe i 200 miljarder dollar i år, och det är uppe ungefär 20 miljarder sedan förra gången jag satt här.
Mm. Och just på temat av de här enorma investeringarna som sker i AI, när måste bolagen som gör stora investeringar i AI också visa att det kommer vinster därifrån?
Ja, det är lite olika då. Så halvledarbolagen, de måste ju visa det redan nu, som Nvidia då har gjort det i ett år redan ungefär, och de andra bolagen också börjar visa. De här datacenterbolagen som Microsoft med flera, de har ju också börjat prata om det. Microsoft ger siffror på det, Amazon gav en indikation på det, och Google visade bra tillväxt då. Så de visar ju också att det kommer igenom. Meta däremot, de har ju väldigt bra tillväxt, men de ger egentligen ingen siffra om hur mycket AI hjälper till i tillväxten då. Så när då tillväxten bromsar in lite grann och de samtidigt investerar mer, då blir det ju lite svårt att försvara värderingen. Mm. Och i övrigt på de som använder AI i mjukvarulösningar och andra lösningar, så tror jag att det är nu under det här året som man måste börja visa att det här faktiskt genomförs.
Det är väl delvis svaret. Jag tar ändå den här frågan om, så att säga, status på AI-kicken. AI-kicken har ju varit någon som har drivit då de här stora uppgångarna i värderingar.
Ja.
Kommer det vara en fortsatt kick framåt för värderingarna?
Ja, det tror jag. Fast det är lite mer spridning och lite mer selektivt nu då. Vi har sett ett antal bolag som gick upp under förra året och som har gått ner i år då. Några av de här lite mer traditionella bolagen, Intel och IBM, eller IBM, de gick ju bra under förra året men har inte lyckats försvara det i år och sådär. Men jag tycker några så här allmänna spaningar man kan göra är ju att, som tillbaka då till de här otroliga investeringarna på 200 miljarder dollar då under året, att det gynnar ju hela värdekedjan där. Så där har vi några andra innehav i portföljen som har koppling mot det här då, bland annat AMD, Infineon och TSMC. Mm. Så det är, och sen ett annat tema som har seglat upp med koppling då till AI och datacenter, det är ju energibehovet för de här datacentern. Mm. Igår var en intressant nyhet, då kom Microsoft ut och annonserade ett samarbete med ett kanadensiskt bolag som heter Brookfield Renewable, som vi faktiskt också äger i fonden, där de då ger uppdrag åt Brookfield att bygga 10,5 gigawatt av kapacitet av förnyelsebar energi då, eller elproduktion. Så det är ju ungefär 10 svenska kärnkraftverk, om man vill sätta det i relation till något som det motsvarar då. Och så vi äger den här aktien, och den gick ju väldigt starkt igår på den här nyheten då.
Just det, mycket spännande där. Du, jag sa ju starten att det är en tung amerikansk makrovecka. Vilken makro är viktigast för de här bolagen, och vilken information håller du särskilt ögonen på för att förstå bolagens utveckling framåt?
Ja, jag tycker man kan dra slutsatsen igen att tillväxt är det som är allra viktigast för den här typen av bolag. Det är viktigare än räntenivån eller de kortsiktiga fluktuationerna i ränta eller styrränta. Förra året fanns det ju en rädsla för att den här ränteuppgången och inflationsbekämpningen skulle leda till lågkonjunktur. Men i år har ju makrodata och ekonomisk aktivitet snarare pekat på att det är fortsatt ganska stark tillväxt. Och då är det viktigare än att räntorna faktiskt, de har ju kommit upp i år. Men det har inte spelat någon större roll då, eftersom man har kunnat blåsa lite faran över för tillfället i alla fall för det här med lågkonjunktur. Sen en annan aspekt som är viktig, det är ju geopolitiken då, eftersom tech är en så otroligt global värdekedja. Så om det händer någonting där så är det väldigt viktigt. Men det har inte riktigt varit ett problem i år.
Tillväxt, geopolitik, faktorerna som du tittar på framåt då. Den investerare som önskar exponera sig mot de här globala megatrenderna och mot bolagen. Vi har ju haft en del rörelser i bolagen under starten på året då. Det blir ibland rubriker som AI-frossa på börsen och så vidare. Ser du som förvaltare så att säga ett fortsatt läge att köpa de här aktierna på svaghet? Är det fortfarande en buy the dip-mentalitet på marknaderna runt de största amerikanska teknikaktierna?
Ja, jag skulle nog fortfarande svara ja på det, fast det är lite mer selektivt skulle jag säga. Många av de här aktierna är ju relativt volatila. Nvidia var ju ner 25% här från toppen till en kortsiktig botten då kanske. Så att det är ju liksom, men det är fortfarande den aktie som har gått bäst i år. Så jag tycker att, men lite mer selektivt är det ju, för att det är då tillväxten som jag sa som styr, och då kan ju även sådana här inbromsningar då som Meta, när de bromsar in från 27% tillväxt till kanske 18% tillväxt då som de indikerar för nästa kvartal, så leder ju det till en kursnedgång. Det är ju fortfarande väldigt bra tillväxt, men inbromsningar är lite farliga, och då blir det lite mer svårnavigerat. Så att, och det har vi sett i några andra bolag också då. Så det är lite tuffare i år skulle jag säga, men ändå på det stora hela så ska man nog vara med.
Selektivitet utifrån att viss sårbarhet då, kopplat till att tillväxttakten riskerar gå ner i detta då.
Ja, ungefär så.
Du, det där blir veckans utgångsord. Tack Johan för att du bidrog till samtalet.
Tack själv.
Du, nästa stora viktiga pusselbit i makrobilden kommer ju nu på fredag eftermiddag. Amerikansk jobbdata, ser fram emot det. Mer om det också nästa vecka då Helena Haraldsson gästar podcasten. Tack till dig som har lyssnat. Nästa avsnitt nästa torsdag. Tack för idag.
Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå då in på carnegie.se/privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.